Idag ska vi ägna oss åt positivt tänkande, tänker jag. Det låter väl intressant. Positivt tänkande. Vi ska först se på ett par korta verser ur de apostoliska breven. Vi kan börja i Efesierbrevet 4. Efesierbrevet, 4:e kapitlet och 29:e versen. Vi kan läsa 29-31. Öppna inte munnen för ofruktbart prat, utan säg bara sådant som tjänar till att bygga upp där det behövs, så att det blir till välsignelse för dem som hör på. Gör inte Guds heliga ande bedrövad, han är sigillet som utlovar frihetens dag åt er. Gör er av med all elakhet, vred och häftighet, med skymford och förolämpningar och all annan ondska. 5:e kapitlet och 4:e versen. Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal. Sådant passar sig inte, utan bara tacksägelse till Gud. Kolosserbrevet 3:16. Kolosserbrevet 3:16. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Petrus 1:a brev. 4:e kapitlet och 11:e versen. Den som talar skall komma ihåg att han får sina ord från Gud. Den som tjänar, att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus, hans härligheten och makten i evigheters evighet. Amen. Där står det egentligen i grundtexten ungefär så här, att den som talar må tala ord från Gud. Så här handlar det alltså om vad vi tänker och vad vi säger. Och då är det redan många som tänker på Jakobs brev, det 3:e kapitlet, så då slår vi upp där och läser. Kan läsa de 1:12 verserna där. Mina bröder, bli inte lärare allesammans. Ni vet att vi får en strängare dom. Ty vi felar alla på många sätt. Den som inte felar i sitt tal, han är fullkomlig och han kan tygla hela sin kropp. När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss, styr vi också hela hans kropp. Och tänk på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå styr rorsmannen dem med det lilla rodret dit han vill. På samma sätt med tungan. Den är en liten läm men kan skryta över hur mycket den förmår. En liten eld kan sätta en hel skog i brand. Och tungan är en eld. Själva den onda världen bland våra lemmar. Den fläckar hela vår kropp, den sätter livshjulet i brand och har själv sin eld från helvetet. Det finns ingen art bland fyrfota djur, fåglar, kräldjur eller havsdjur som inte kan betvingas och har betvingats av människan. Men tungan kan ingen människa betvinga, oregelig och ond som den är och full av dödligt gift. Med den tackar vi och lovar vår Herre och Fader, med den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer lovsång och förbannelse, så får det inte vara, mina bröder. Inte kan samma källsprång ge både sött och bittert vatten. Och, mina bröder, inte kan ett fikonträd bära oliver eller en vinstock fikon eller en saltkälla ge söt vatten. Det betyder alltså något vad vi tänker och säger. Det är ju klart. Och här liknas tunga nu vid ett roder på en båt. Så att det vi säger får en avgörande betydelse för åt vilket håll vi rör oss i livet. Nu är det ju så här att vi frestas ofta att plocka ut en i och för sig biblisk tanke ur det större bibliska sammanhanget. När vi sedan har gjort det så kan vi blåsa upp den som en ballong och få den riktigt, riktigt stor och riktigt betydelsefull. Därför att den har på något sätt tagits ut ur sitt sammanhang och mist kontakten med resten av det bibliska budskapet. Det har man nu gjort med den här tanken om tungan som ett styrorgan för vårt liv. Och det har ju de sista åren talats mycket om positivt tänkande och positiva bekännelser och allt vad det heter. Och det finns en grund av sanning i det här. Men när man överdriver det hela, när man blåser upp det, så blir det till sist så groteskt att de flesta kastar allt sammans ifrån sig, också det som var bra. På det sättet har ju många bibliska tankar kommit i vanrykte. Kristenheten upplever andens dop och börjar tala i tungor. Och först så talar man i tungor. Och sen så skriker man i tungor och sen så vrålar man i tungor och sen så tycker alla, vad är det här för knasigheter, och så slutar man. Och sen är det ingen som talar i tungor. Därför att man gjorde någonting av Guds välsignelse som det inte var menat att man skulle göra. Och så vill jag mena att man också har gjort här. Vi har ju de sista åren hört många resonemang om att Gud styr världen genom att tala orden, till och med skapar hela skapelsen genom att bara säga sitt vard. Och det blev. Och så är det också med vår tunga, har man sagt, att när vi säger saker så blir det saker, därför att så är det med tungor. När de säger saker så blir det som man säger. Och då har man, utan att märka det, gått över gränsen till ren vidskepelse. Förr i världen sa folk så här: talar man om trollen så står de i farstun. Och det gällde alltså att aldrig tala om trollen, för då stod de i farstun. Och då visste man inte vad som kunde hända. Idag heter det så här: säg inte att du är förkyld, för då blir du förkyld. Det är skrock. Och det ska vi kalla för skrock. Världsmästare i den här typen av förkunnelse är en amerikan som heter Charles Capps. Det finns två böcker utgivna av honom på svenska. På amerikanska finns det mängder och åter mängder. Han har varit en mycket flitig författare. Och de handlar alla om detta, att allting blir som han säger. Om jag får citera ur en av de böcker som är utgivna på svenska, nämligen boken Varför drabbar tragedier kristna? Så ställer han då frågan att hur kan det komma sig att till exempel det händer att kristna dör i förtid? Jo, de är så lättsinniga med sin tunga, säger han. De har inte läst Jakob 3. Och så återger han ett lite fiktivt samtal där någon sitter och säger att ja, vi var på en fest igår och vi hade så roligt så vi höll på att skratta ihjäl oss. Och så fäller han då den kommentaren vid sidan om att jaha, det var ju tråkigt, nu kommer den här människan att dö. Ty han har sagt med sin mun att han ska dö, och då kommer han att göra det. Någonstans på vägen måste man ju ha gått över en gräns. Och den där gränsen, den märker man inte just därför att man har tagit en enda tanke och lyft ut den ur det stora bibliska sammanhanget och inte ställt sig frågan på lite större bredd. Vad handlar nu det här om? När Jakob talar om tungan så får vi ju naturligtvis försöka att få ett så brett bibliskt underlag som möjligt för vår förståelse av vad skriften menar när den säger att det är viktigt att vi tänker och talar på rätt sätt. De här verserna som vi läste förut, de kan vi också lyfta ut ur sitt sammanhang, tala till varandra i psalmer och hymner, och det blir ju alltså så att man går omkring och sjunger vår Gud är oss en väldig borg hela dagen eller någonting sånt, och man ser för sig människor med ett fromt tal som till sist blir rena fikonspråket. Folk som inte kan umgås med andra människor därför att de hela tiden sjunger psalmer. No, men så är det ju inte tänkt. Utan vi måste försöka att förstå lite mer vad det handlar om. Så att det här inte blir teknik, inte blir hyckleri och inte magi. I början på 80-talet så kom ju det här uttrycket positivt tänkande till Sverige från det stora landet i väster. Och då var det ju väldigt mycket det att om man riktigt tänkte på kristallkatedraler så kunde man till sist bygga en kristallkatedral. Det hade Robert Schuller gjort. Och på det här sättet så fick man ju trummat i sig att think big. Det är ju det amerikanska uttrycket. Tänk stort. Det ska inte vara en liten hamburgare med 50 grams köttbit i, utan det ska vara en 220 grams hamburgare. Think big, det ska det vara. Och tänker man stort så blir det stora projekt och då blir det stora resultat. Så tycker man, det är ju lustigt. Det där har jag hört utanför kyrkan. Så där säger ju alla möjliga andra olika rörelser och new age och allt möjligt sånt här. Det kan väl inte riktigt vara meningen ändå att vi ska lära oss av dem. Vi tittar i Matteus 16 kapitel. Verserna 21-23. Matteus 16 och 21. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sa: må Gud bevara dig, Herre, något sådant ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus: håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Om vi ska tala om positivt tänkande så måste det vara att förstå Guds sätt att tänka. Och det måste vara att tänka de tankar om verkligheten som är sanna. Positivt tänkande har kommit att bli så här. Att om jag vill ha en kristallkatedral så ska jag tänka på den tills jag får den. Och med det formar jag verkligheten genom att tänka ut någonting och sedan upprepa det med min mun. Och det här är ju en tanke som dyker upp på många olika sätt. För ett par år sedan så var det en kristen professor här, en äldre dam med lysande ögon. Hon hade någon sorts fredsseminarium. Och budskapet var detta, att man skulle tänka på fred och tänka på fred och tala om fred och tala om fred och tala om fred, så blev det fred. Ja, så står det ju inte i Bibeln. I Bibeln så står det att om mitt folk omvänder sig till mig så ska jag ge dem fred, säger Herren. Och om det ska finnas några positiva tankar på fredens område, så är det ju de tankar som leder till vår omvändelse till Gud. Att vår omvändelse fördjupas. Men att vi håller på och bekänner fred dagen i ända, det blir inte fred för dig. Åtminstone är det inte bibliskt. Dina tankar är inte Guds tankar utan människotankar. Men så lätt blir det här en teknik som vi försöker använda oss av för att få skapelsen att fungera på våra villkor. Och det tycker vi låter väldigt positivt. Tänk om skapelsen fungerar på våra villkor, vad positivt det skulle vara. Nej, det skulle det definitivt inte vara. Det är mycket bättre att den fungerar på Guds villkor. Det är Gud, det Jesus försöker säga till Petrus. Bevare dig Gud för detta, säger han. Det låter ju fromt och bra. Detta är icke Guds tankar utan människotankar. Vi ska se på Matteus 6:e kapitel. Den 7:e versen där. Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som det, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. De här många orden, eller de här orden som nu bara är teknik, det kallas i skriften för tomma ord. När vi ska försöka att ändra på oss själva och ändra på verkligheten genom att tala på ett speciellt sätt. När vi tror att det är teknik det här, då är det tomma ord. Gör inte som hedningarna. De rabblar tomma ord. Det är besvärjelser och magi, det är teknik och hyckleri. Om det finns någonting som kallas att tänka positivt och tala positivt, så måste det vara sant alltigenom. Börjar jag säga saker som egentligen inte finns i mitt hjärta utan bara finns i min mun, då är det ju inte sant, inte ens för mig själv. Och då är det teknik. Det är tomma ord. Matteus 12. Verserna 34-37. Där Jesus säger till dem som anklagar honom så här: huggormsyngel, hur skulle ni kunna säga något gott, ni som är onda? Munnen säger vad hjärtat är fullt av. En god människa tar fram det som är gott ur sitt goda förråd, och en ond människa tar fram det som är ont ur sitt onda förråd. Men jag säger er att varje onyttigt ord som människorna yttrar ska de få svara för på domens dag. Efter dina ord ska du frias, och efter dina ord ska du fällas. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen, för att använda den gamla översättningen. Det är ju ett bevingat ord i det här laget. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Och det är ingen idé att försöka dressera munnen till att säga något annat. Ty det ändras ju inte hjärtat av. Hjärtat är ju det viktiga. Antingen har en god människa har ett gott förråd i sitt hjärta, och ur det goda förrådet läcker det hela tiden ut välsignelser genom munnen. En ond människa har ett ont förråd, och det läcker hela tiden ut förbannelsen. Så att det som kommer ut genom munnen är ju så att säga bara ett tecken på vad som finns i hjärtat. Och hjärtat ändrar man inte på genom att försöka att fiffla med munnen. Det blir bara hyckleri. Första Korinthierbrevet 4. Verserna 17-21. Därför har jag skickat Timoteus till er, mitt kära trogna barn i Herren. Han ska påminna er om mina regler för ett kristet liv så som jag lär ut dem i varenda församling. Somliga har gjort sig viktiga i tanke att jag inte skulle komma till er. Men jag kommer snart om Herren vill. Och då får jag veta hur det är bevänt med dessa sturska. Inte med deras ord, utan med deras kraft. För Guds rike är inte ord, utan kraft. Hur vill ni ha det, ska jag komma till er med käppen eller med kärlek och mildhet i sinnet. Guds rike är inte ord utan kraft, brukar vi säga. Då kunde vi ju lägga ner allt predikandet med fördel. Det gör vi dock icke. Men det är viktigt att det inte är tomma ord, utan att det är ord som innehåller någonting. Och i Korint så var det många som på olika sätt hade gjort sig stora och breda. Och som tydligen hade börjat att tala såna här tomma ord. Stora andliga bekännelser och floskler av olika slag. Och Paulus säger att om ni fortsätter med det där, då måste jag komma till er och pröva om det finns någonting bakom orden eller om det bara är ord. För i det senare fallet så måste jag ha käppen med mig. Så allvarligt är det. Det vi tänker och säger ska vara äkta. Och det är så viktigt att vi inte går över den gränsen. Därför att då har vi alltid gått utanför gränsen till Guds rike. Det finns inget oäkta som har med Guds rike att göra. Nå, då har vi kommit så här långt att vi förstår att det finns något som heter att tänka och tala positivt. Men vi förstår också att det är någonting som skiljer sig från denna världens positiva tankar. Ty världens positiva tankar handlar alltid om hur jag ska få mitt liv på mina egna villkor. Hur jag ska kunna förfoga över skapelsen, äga mitt eget liv, bli min egen herre, bli oberoende. Och egentligen alltså göra Gud onödig. Hur ska jag lära mig att tala ord så att det uppstår galaxer? Hur ska jag lära mig att tala ord så att levande varelser föds fram? Det där är den ursprungliga drömmen från syndafallet. Den har inte skrinlagts, var så säker. Men det finns ett positivt tänkande som kan utgå från det omvända hjärtat. Och det handlar mera om, inte om oss själva och att få skapelsen på våra villkor, utan det handlar om Gud. Det är en sak kan vi säga med säkerhet. Det är skriftens oryggliga vittnesbörd, att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och det betyder att när vi tänker på Gud, när vi reflekterar och begrundar hans handlande med oss, så måste det med nödvändighet vara ett positivt tänkande, eftersom Gud är positiv och icke negativ. Och om, så att säga, positiviteten ligger i att vi tänker på Guds avsikter med skapelsen och med oss, då kommer vi med nödvändighet in på ett positivt tänkande. Bengt började det här ashramet med att läsa Jesaja 49, och låt oss göra det igen. Jesaja 4:9. Vi läser 13 till och med 15 versen. Jubla ni himlar och fröjda dig du jord, och brist ut i jubel ni berg. Ty Herren tröstar sitt folk och förbarmar sig över sina betryckta. Men Sion säger, Herren har övergivit mig, Herren har glömt mig. Kan då en moder glömma sitt barn så att hon inte har förbarmande med sin livsfrukt? Och om hon än kunde glömma sitt barn, så skulle dock jag inte glömma dig. Hur lätt är det inte att vi utifrån vår livssituation säger, Gud har glömt mig. Ty det här är ju alltså en profetia om det judiska folket när tiden närmar sig sitt slut. Det här är alltså ord som kunde ha sagts i Auschwitz. Herren har övergivit mig. Herren har glömt mig. Och ändå hörs det i himlen en lovsång. Jubla ni himlar och fröjda dig du jord. Och brist ut i jubel ni berg, ty Herren tröstar sitt folk och förvarmar sig ur sina betryckta. Gud har glömt mig. Hur lätt är det inte att säga så? Att vi börjar tänka negativt om, inte om våra möjligheter. Och vår fantastiska andliga potential och allt vad det är det pratas om i denna tid. Men att vi börjar tänka negativt om Guds avsikter med oss. Ty där har vi ett stort behov att lära oss på ett sunt sätt att tänka positivt. Ty det betyder ju alltså att vi behöver få upptäcka Guds närvaro också i de mörka stunderna av vårt liv. Att Gud inte har övergivit mig. Att Gud inte har lämnat mig. Att Gud inte har glömt mig. Därför att när den sortens tankar får ett fotfäste i oss, Då fälls vi till marken helt enkelt. Då orkar vi inte vidare. Och många har idag drabbats av uppgivenhet. Skriften säger att när tiden närmar sig sitt slut så ska människor ge upp andan av ångest vid havets och vågornas dån. Framtiden blir stängd. Det finns ingen möjlighet att komma vidare. Man tycker man ser bara problem åt vilket håll man än tittar. Det finns ingen utväg, menar man. Uppgivenheten kommer att läggas som ett lock. Och i det läget blir det en stor marknad för alla möjliga förkunnelser. Nya profetiska rörelser. Nya verksamheter dras igång för att man ska få tillbaka en förhoppning inför framtiden. Ty om Guds folk, om församlingen ska genomgå vedermödan, vilket jag personligen tror, så är det ju ganska viktigt att vi kan gå igenom den och ändå tänka positivt om Guds avsikter. Ty det mesta går att genomlida och att uthärda om vi kan bibehålla en god tanke om Guds avsikt. Men kan vi inte det, tas den tanken ifrån oss, eller om vi släpper den frivilligt, då är det klippt. Då orkar vi inte längre. Då ger vi upp. Det finns ett positivt tänkande, men inte ett som får skapelsen att fungera på våra villkor. Så att vi liksom i en flott limousin brakar fram på en 8-filig motorväg i alla livets skiften och förhållanden. Men det finns ett positivt tänkande, och det är ett tänkande om Guds person, och då framförallt om hans avsikt med oss. Vi var ju inne på detta igår lite grann när vi delade lite vittnesbörd med varandra om Guds vägar, hur de kan se ut i våra liv. I det längsta så tycker man att det här är helt åt skogen. Det här måste vara fel. Och antingen så har Gud övergivit mig, eller också är det jag som har trampat fel någonstans, och så har Gud glömt bort mig, för jag hörde tydligen inte hans röst. Vi har massa såna här funderingar. Befall din väg åt Herren och förtrösta på honom. Överlämna ditt liv åt honom och förlita dig på att han har tagit emot det, och att det som sen händer är infogat i hans goda avsikter. Här behöver vi få påminna oss så ofta. Påminnelse. Skriften handlar mycket om påminnelse. Och vi behöver impulser till ett positivt tänkande i form av påminnelse ständigt och jämnt, så att vi påminns om att Guds avsikt oföränderligt är god i alla livets skiften. Därför att den påminnelsen återskänker oss modet att vandra vidare. Och får vi inte det modet, så sätter vi oss ner, och då är det klippt. Petrus andra brev. Första kapitlet och 12:e versen. Där Petrus skriver, och han är väl medveten om att det här har han sagt många gånger förut. Det är ju varje predikants stora dilemma. Man blir så trött på att höra sig själv. Det måste man ju göra varenda gång. Och så skriver han så här: därför tänker jag ständigt påminna er om allt detta, även om ni känner till det och är befästa i den sanning som har blivit er. Jag vet att ni har hört det förut. Jag vet att ni kan det utan till. Jag tänker påminna er i alla fall, skriver han. Därför att vi kommer in av och till i situationer där vi behöver påminnas också om det som vi i våra finsmakarstunder tycker att det där har hört förut. Och det som vi mest av allt behöver påminnas om gång på gång är att Gud icke har övergivit oss. Att Gud är med oss. Att han har målet i sikte. Han har inte glömt dig, och du har inte flippat ut. Ty så länge vi vill vara i Guds vilja, så länge är vi i Guds vilja. Är vi trolösa, så är han trofast. Ty han kan icke förneka sig själv. Förnekar vi honom ska han förneka oss. Men det där gränsen går. Ett medvetet avståndstagande, ett medvetet planerat avsiktligt kliv ut ur hans rike. Men du kan inte halka ut i sömnen. Det finns inga sådana bananskal som man plötsligt slinter till på, och så är man ute utan att märka det. Och plötsligt så kärvar hela livet ihop, och man tänker att någonstans på vägen måste jag trillat ut, men jag vet inte hur det gick till. Är vi trolösa så är han ändå trofast. Bäddade jag mig i dödsriket, gjorde jag mig en boning ytterst i havet, så skulle också där hans hand fatta mig och hans högra hand leda mig. Och det är så viktigt att vi får lära oss att tänka positivt om Guds avsikter. Det gör vi inte. Utan istället tänker vi så negativt om Guds avsikter. Så vi tänker så här att ja, vi måste ju själva liksom lära oss nu att med våra formler och våra ord och liksom få lite snurr på tillvaron och få den att passa med våra förutsättningar så det äntligen blir lite godhet här. Det är egentligen ett väldigt negativt tänkande. Att vi nu måste inskrida och göra en massa saker för att få det hela rätt. Istället för att tänka om Gud att han för oss fram på vägar som inte alltid ser ut som vi skulle ha valt om vi fick välja själva. Men hans avsikt är oföränderligt god. Nu ska ni få råka ut för en av mina käpphästar. Ja, det är bara käpphästar alltihopa det här egentligen. Lukas andra kapitel. Min favorittant. Lukas 2:36. Jag måste säga att om jag blir lika gammal som hon och om jag blir lika helgad som hon, så är det stor nåd och jag har all anledning att vara tacksam. För att jag har henne närmast hjärtat, måste jag säga. Det står så här: det fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna Fanuels dotter av Aserstam. Hon var till åren kommen, som ung hade hon varit gift i 7 år. Och sedan hade hon levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. Situationen är ju den när man bär fram Jesus barnet i templet 40 dagar efter att han har fötts. Det gjorde. En rutinceremoni. En förrättning, som det heter på statskyrkosvenska. Men här är några som får veta vad det är för ett barn, inte vilket barn som helst. Och en av dem är Hanna Fanuels dotter av Aserstam. Hon är 84 år gammal. Hon har genomgått svåra kriser och besvikelser i sitt liv. Som ung var hon gift i 7 år och sen har hon varit änka. Hon är inte förgrämd. Men hon går inte heller klumphurtigt och äpplekäkt med en massa positiva bekännelser. Det här är äkta vara. Hon har gått igenom svåra mörker. Men hon har upptäckt Herrens närvaro tydligen i det mörkret. Och då inträffar det märkliga. Att då kommer också mörkret i våra liv att förändra oss till det bättre. Då kommer också det svåra, rent ut sagt det outhärdliga, att bidra och föda god frukt. Ty vi upptäckte Guds närvaro i det svåra. Vi tänkte inte negativt: Gud har övergivit mig. Gud struntar i mig. Jag är nog en dålig kristen. Jag skulle ha vittnat mer. Men nu är det för sent. Och det loppet är kört. Utan vi tänker, jag förstår inte det här. Men Guds avsikt är oföränderligt god. Någon gång ibland träffar man ju just gamla människor som kommit till det här måttet av vishet. Och det är ju ofta människor som gått igenom många och svåra ting. Och som ändå brukar säga så här, men Gud har varit så god i allt. Den andra liksom skulle sagt att Gud har inte varit god mot mig en sekund. Det har bara varit pest och elände och bekymmer och bedrövelse och den ena krisen efter den andra. Djävulen har stått i kö och bankat på mig i hela tillvaron här, och det har inte funnits någon godhet någonstans. Men titta på den där, så bra han har haft det, och titta på henne, så underbart fint hon har haft det, och titta på den och titta på den och titta på den. Men mig. Punkt, punkt, punkt. Negativt tänkande. Ett positivt tänkande. Gud har varit med mig i allt. Och mitt i det svåra så har han hjälpt mig. Och skillnaden, jag stryker under det igen. Konsekvensen, skillnaden i konsekvens blir detta. Att när vi drar Guds avsikter i tvivelsmål för att vi inte förstår. När vi alltså tänker negativt, om jag får uttrycka det så. Då drabbas vi av resignation. Då ger vi upp. Och jag brukar säga så här, att det är bra om man har en båt att ha lite styrfart på den. En båt måste röra på sig självständigt i förhållande till det omgivande vattnet, för att tala fysik. För att den ska lyda roder. Och därför så är det inte bra att man tänker negativt så till en grad som man ger upp och sätter sig ner. Vi ska fördjupa det här lite grann med positivt och negativt tänkande. Och så ska vi gå till urtypen för allt negativt tänkande, nämligen första Mosebok 4. Låt oss där läsa från 3 till 8 versen. Och efter någon tid hände sig att Kain av markens frukt bar fram en offergåva åt Herren. Också Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i hans jord av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offergåva, men till Kain och hans offergåva såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Och Herren sa till Kain, varför är du vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så, om du har gått i sinnet och ser du frimodigt upp, men om du inte har gått i sinnet och lurar synden vid dörren? Till dig står dess åtrå, men du bör råda över den. Och Kain talade med sin broder Abel, och när de var ute på marken överföll Kain sin broder Abel och dräpte honom. Typiskt negativt tänkande. Kain och Abel offrar båda till Gud. Och Gud såg till Abels offer, står det. Man får inte riktigt veta vad det betyder. Om det nu betyder att han fick bönesvar av något slag, eller om han blev välsignad eller så. Men Kain kunde ha tänkt så här. Härligt att Gud gav något till Abel. Han är ju min brorsa. Och vi håller ju ihop, Abel och jag. Så därigenom blir det ju också indirekt en välsignelse till mig. Vad Gud är god. Positivt tänkande. En god avsikt från en god Gud. Men icke så Kain. Han tänker istället, jasså. Han ger till Abel. Ska lillebrorsan få och inte jag? Vad är det här för dumheter? Vad är du för en Gud? Här blir det ingen ordning på torpet. Det är bäst att slå ihjäl av. Så det är gjort. Typiskt negativt tänkande, därför att Man ifrågasatte Guds avsikt. Därför gäller det att liksom harmonisera sitt eget tänkande, att upptäcka, vad ska vi säga, den tolkning av livet, av tingen, av händelserna, av bibelordet, av allt som liksom får mig själv att upptäcka Guds godhet i varje situation. Det är positivt tänkande. Kan jag upptäcka Guds goda avsikt, så har jag med säkerhet, rör jag mig med säkerhet på sanningens mark. Då springer jag inte omkring och bekänner kristallkatedraler som inte finns, så att säga, utan jag rör mig nu alltså på det sannaste av allt sant i universum. Nämligen detta att Guds avsikt oföränderligt är god. Och när jag lyckas upptäcka Guds oföränderligt goda avsikt i livets alla skiften, så blir jag trygg. Jag behåller min frimodighet. Och det är ju det Gud säger här till Kain. Om du har gått i sinnet, då ser du frimodigt upp. Men många gånger förlorar vi vår frimodighet. Därför att vi tycker så här, att antingen måste allting fungera på mina villkor och då kan jag vara frimodig. Eller också fungerar det inte på mina villkor, då sätter jag mig ner. Det är negativt tänkande. Positivt tänkande är detta: Gud, hjälp mig att förstå dina vägar. Hjälp mig att förstå dina tankar, så jag ser din oföränderligt goda avsikt. Låt oss gå till 73:e psalmen. För den är ju på många sätt en parallell till berättelsen om Kain och Abel. Fast denna gången med ett lyckligt slut. Och det är väl kanske en profetisk psalm det här. Det står ju i första versen att Gud är god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Det kanske också handlar om judarna. Under den tid då alla andra folk blomstrar och har det bra och förföljer judarna. Medan det till sist, när salmens jag upptäcker Guds oföränderligt goda avsikt och därmed finner en vila i tillvaro, så handlar det antagligen om judarnas omvändelse till Kristus. Vi är fullt välkomna att ta emot det här som ett vittnesbörd, ett allmänmänskligt vittnesbörd, också in i vår egen situation. Sannerligen, Gud är god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Men jag hade så när stapplat med mina fötter, mina steg var nära att slinta. Ty jag upptändes av avund mot de övermodiga när jag såg att det gick den väl i deras ogudaktighet. Fria från vedermödor är det till sin död och deras hull är frodigt. Det kommer inte i olycka som andra dödliga och blir inte plågade som andra människor. Därför är högmod deras halsprydnad, våld den klädnad som höljer dem. Ur fetma skådar deras ögon fram, deras hjärtans inbildningar har inget mått. De hånar och talar förtryck i sin ondska, med höga åthävor talar de. Med sin mun stiger de upp i himmelen och deras tunga far fram på jorden. Det är en bra bild på Hitler där, som ni märker. Därför vänder sig deras folk till dem och super så in vattnet i fulla drag och de säger, hur skulle Gud kunna veta det? Skulle sådan kunskap finnas hos den högst? Ja, så är det med de ogudaktiga, det går dem alltid väl och de växer i makt. Sannerligen förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvättade mina händer i oskuld. Jag blev dock plågad hela dagen och var morgon kom tuktan över mig. Om jag hade sagt så vill jag lära, då hade jag svikit dina barns släkte. När jag nu tänkte efter för att begripa detta syntes det mig allt för svårt. Till dess jag trängde in i Guds heliga rådslut och gav vakt på deras slut. Sannerligen på slipprig mark ställer du dem. Du störtar dem ner i fördärv. Hur blir det ej till intet i ett ögonblick? De förgås och får ett slut med förskräckelse. Som det är med en dröm när man vaknar, och Herre, så aktar du den för intet som skuggbilden när du vaknar. När mitt hjärta förbittrade så jag kände styng i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Som ett djur utan förnuft var jag inför dig. Dock förblir jag alltid hos dig. Du håller mig vid din högra hand. Du skall leda mig efter ditt råd och sedan uppta mig med det. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Om än min kropp och min själ försmäktar, så är dock Gud mitt hjärtas klippa och min del är vinnerligen. Du ser, det som har vikit bort ifrån dig ska förgås. Du förgör var och en som trolöst avfaller från dig. Men jag har min glädje att hålla mig in till Gud. Jag söker min tillflykt hos Herren, Herren, för att kunna berätta om alla dina gärningar. Plötsligt så öppnas ögonen på psalmisten. Han får se Guds godhet. Där han förut bara såg orättvisor. Där han förut bara tyckte att jag som är så from och så fin och försöker leva så gott och rätt, mig går det dåligt för. Och sen så tittar man på den där knölen och den där falskdeklaranten och den där nolldeklaranten och den där skattesmitaren där. Titta såna rikedomar de har. Såna diamanter de hänger på sina älskarinnor och så vidare. Och så kan man tänka sig, ja Gud, han har släppt mig. Men han får sina ögon öppnade och så säger han att du ska leda mig efter ditt råd och sedan uppta mig med det här. Bra. Gud har inte glömt honom. Gud leder honom fortfarande. Du kommer att göra det i framtiden med, säger han. Jag får vara nöjd. Och liksom vila i detta att du har en god avsikt. Som jag till en del kan genomskåda och till en del inte. Är du Gud så är du. Och salmen börjar ju i avund och grämelse och slutar i jubel och glädje. Den börjar i ett negativt tänkande och slutar i ett positivt. Inte ett tillkämpat positivt tänkande, inte ett som är teknik och hyckleri, utan ett som har sin grund i verkligheten och sanningen. Och som bygger på en upptäckt av sanningen. Det vill jag stryka under. En upptäckt av sanningen. För då handlar det inte längre om att hålla munnen igång efter vissa förprogrammerade ordflöden. Utan det handlar om att göra en upptäckt. Den stora positiva upptäckten att Guds avsikt oföränderligt är god. Det man upptäcker i livet har ju en väldig genomslagskraft. Man kan ha suttit i kyrkan tills man nästan fått sitsor i baken och hört det här om att Gud är god. Och det betyder inte ett barr. Men sen vacker dag så upptäcker man att Gud är god. Inte trots att ens liv ser ut som det gör, utan just genom att ens liv ser ut som det gör. Och då går man ju i taket av lycka. Och man flyger runt ut i världen och säger, Gud är ju god. Vi säger alla kristna, har vi hört förut. De har inte upptäckt det. Och därför finns det nästan ingenting som har en sån sprängkraft i sig som att upptäcka det som vi redan förut visste. Att upptäcka Guds oföränderligt goda avsikt. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Det betyder inte att alla vägar som Gud leder mig på är underbart bekväma, nedförsbackade. Man kan luta sig bekvämt tillbaka och bara rulla med frihjul man behöver aldrig trampa. Men vare sig det är uppförsbackar eller serpentinvägar eller smala och knaggliga stigar eller vad det är, så är Guds avsikt god. Ju mer vi upptäcker detta, ju mer vi studerar våra liv för att se att den faktiskt finns, den goda avsikten som en röd tråd. Ju mer vi vänder oss framåt mot evigheten och betänker vad som väntar oss, då förstår vi också att Guds avsikt är god. Då frigörs modet att leva idag. Ty Gud har inte gett oss en modlöshetens ande. Gud har inte gett oss en modlöshetens ande. Modlöshet har inte med hans rik att göra. Var vi gott mod, säger han gång på. Var vi gott mod. Innan han skiljs ifrån lärjungarna så säger han: i världen lider ni betryck. Nu tycker jag, men det var ju ingen vidare det här. Det var ju dåliga framtidsutsikter. Men var vi gott mod, säger han. Jag har övervunnit världen. Om vi går till Filipperbrevet 4 och läser de här verserna som vi brukar läsa i Filipperbrevet 4, nämligen från fjärde versen framåt, så ska vi ju se att det är precis en parallell till den 73:e salmen. Det handlar om positivt tänkande och det handlar om negativt tänkande. Efter Bibelns mening. För det börjar ju med de välkända orden: gläd er alltid i Herren. Och det är ju precis det som psalmisten Asaf kommer fram till sist. Vem har jag i himmelen utom dig? När jag har dig så frågar jag efter inget på jorden. Tänk att vara så lösköpt från det jordiska. Halleluja, att det kan gå. Det tycker jag låter väldigt spännande. Jag är inte på någon väg där, men jag tycker att det låter intressant. Det måste ju var något underbart. Och Paulus, som sitter i fängelse när han skriver glädjens brev, han säger: gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är, Herren är nära. Och det där ordet fördragsamma där, det betyder ju inte att vi ska vara toleranta. Låt alla människor se hur otroligt toleranta ni är. Ni viger homosexuella och ni gör allt möjligt sånt här som står i skriften att ni inte ska göra. Ni är så väldigt toleranta och fördragsamma. Låt alla människor se det. Nej, det betyder inte, utan låt alla människor se hur mycket ni kan uthärda. Det ordet här betyder egentligen alltså att kunna stå rak i livets alla situationer. Därför att vi har en glädje i Herren. Om det är ingen framtrummad glädje med 100 elgitarrer och 300 högtalare, utan det är en glädje som bygger på en upptäckt, upptäckten att Gud är oföränderligt god. Han är ljus och inte mörker. Om jag och vandrar i dödsskuggans dal, så är han med mig. Och den upptäckten kan ge en sån glädje i Herren att man så att säga blir lösköpt ur tillvaron på ett alldeles speciellt sätt. Herren är nära, säger Paulus här. Ja visst, det är det som är själva upptäckten. När också er uthållighet och när er ståndaktighet, för att använda ett gammalt ord, sätts på prov. Upptäck att Herren är nära. Och du kan glädja dig i Herren. Och därigenom förbli stående. Gör er inga bekymmer. Utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt dem få veta alla era önskningar. Och det där, det är ju en vers som jag ibland tänker på när man hör såna här böner där folk tackar Gud. Och det nästan låter som att de genom alla sina tacksägelser ska tvinga Gud att göra det som Gud annars inte skulle vilja göra. Det är ju inte meningen. Utan det man tackar för är ju just det att man vet om hans oföränderligt goda avsikter. Och så gör jag alla mina önskningar kunniga inför honom, som det står i gamla översättningen. I en förlitan och förtröstan på att Gud tar emot mina böner och han låter allting få samverka till att det blir ett gott slutresultat. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Tankarna och hjärtat bevarade i Kristus Jesus. Det låter ju fromt och fint, men vad betyder det? Rent konkret, hur känns det när ens tankar och ens hjärta är bevarade i Kristus Jesus? Ja, jag tror att det mycket handlar om detta, att så länge vi lever vidare i medvetandet om att vi ligger i händerna på en god och allsmäktig Gud, då är våra hjärtan och våra tankar bevarade. Bevarade från vad? Från bekymmer. Och som det står i Höga visan, vi ska se upp med de små rävarna i vingården. Jag talade i förra kväll om förakt, som är en sån där ganska liten räv som kan ställa till väldigt mycket trass. För att den är giftigare än man tror. Om nu en räv kan vara giftig. Och på samma sätt är det med bekymmer. Han fantastisk förmåga att gripa över den. Jag minns från de åren då jag verkligen hade min verk. Att jag fick stava på det där att inte tänka på morgondagen. För som jag berättade igår så var jag ju övertygad om att jag skulle ha min verk tills jag dog. Och varje gång som jag liksom försökte tänka mig in i att ha verk årtionde efter årtionde så blir man ju som en blöt fläck. Där man fick verkligen lära sig att ta varje minut för minut och inget mer. Att icke bekymra sig för morgondagen. För kraften var precis så mycket så att den räckte för den minut som var. Men tänkte man på nästa minut så var det klippt, för det räckte inte kraften till. Och ändå vill jag ju mena att jag fick verkligen se Guds goda avsikter med det som hände. Fast det inte märktes förrän efteråt. Länge fick jag förutsätta att Gud hade en god avsikt. Och det gick väl så där lagom bra och lagom dåligt. Det var ju lite upp och ner. Vi vet ju hur det där känns. Men att få påminna sig detta. Att tänka positivt om Gud, att glädja sig alltid i Herren. Och så mina bröder, det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra, då ska fridens Gud vara med er. Det här talar ju Paulus på nytt om att vi kan välja lite bland våra tankar. Och det handlar ju inte om att inte våga se på Rapport till exempel. Eller våga slå upp Dagens Nyheter eller Göteborgsposten. Det betyder naturligtvis att man inte heller springer och köper eller prenumererar på FIB-aktuellt eller någonting sånt där. Men att man försöker att se Guds godhet i allt som händer. Det behöver vi förvisso andens hjälp till. Det är inget vi klarar på egen hand. Men anden är oss given för att uppenbara djupen hos Gud. Och om det är någonting som är djupen hos Gud, så är det ju just hans godhet över våra liv. Men nu går till Romarbrevet 8. Så landar vi naturligtvis i den här versen som kanske många redan har suttit och tänkt på. Nämligen den 28:e versen. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan. Eller för att använda gamla översättningens ord, att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud. Och när vi liksom blickar ut över resten av det åttonde kapitlet ifrån den här versen, så ser vi ju alltså att i texten innan här från 18 versen och framåt, så talar ju Paulus om att våra lidanden i denna tid betyder ingenting mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Skapelsen suckar och våndas, det gör vi också, vi som har fått anden som en första gåva. Och vi kan hamna i sådana svårigheter att vi inte ens vet hur vi ska be. Och kanske inte ens orkar, utan bara få sucka inför Gud. Outsägliga suckar. Som anden får lägga ett innehåll i och framföra som en bön till Fadern. Ändå så lever man mitt i detta med det stora medvetandet om att Gud är god och bara god. Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Ingen kan rycka oss ur hans hand. Ingen makt i höjden och ingen makt i djupet. Då är vi där igen. Och det har spårat ur på något sätt. Nu har det gått alldeles galet och Gud har glömt mig och djävulen är stark och allt vad vi säger. Och med det så fördunklar vi det faktum att Gud liksom har det hela i sin hand. Ingen kraft i höjden och ingen i djupet. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Ja, så säger vi, ska det här vara kärlek så som jag har det? Du ska se så förkyld jag är. Jag hade 38,5 i morse. Det är inte kärlek. Guds avsikt är god över oss. Och det kan hända att du aldrig får se någon så kallad mening med din snuva. Utan en vecka senare så är du feberfri och kan gå till jobbet igen. Men om vi inte hade en kamp att utkämpa, så skulle vi omedelbart blåsa upp oss själva till i nivå med Gud. Eftersom det är syndafallets princip. Och därför så möter vi många svårigheter som inte i sig själv har någon införpackad mening. Men där ändå allting samverkar till ett gott slutresultat på ett sätt som inte alltid är uppenbart för oss i denna tid. Men det finns ett positivt tänkande att lära sig. Dina tankar är inte Guds tankar utan människotankar, säger Jesus till Petrus. Du, om du tänkte som Gud tänker, så skulle du förstå att även om du inte begriper min död och uppstånd, så skulle du ändå se att skulle ändå våga hålla före, ska jag säga. Att detta är Guds godhets yttersta djup. Ni får ursäkta att jag blir lite mångordig om det här. Men jag tycker det är viktiga saker. Vi ska gå nu till andra Korinthierbrevet. Till det fjärde kapitlet och den 16 versen. Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet det bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. En av anledningarna till att vi inte alltid förstår de vägar som vi för fram på är att vi har ju ingen inblick i själva målet. Och målet ligger ju inte på den här sidan utan på andra sidan. Och där är ju vår kunskap så oerhört svävande. Men Paulus slår fast att han genom att hålla målet i sikt kan bibehålla sitt mod. Därför fäller vi inte modet, står det i gamla översättningen. Och här är det nya, står det, därför ger jag inte upp. Därför det gör vi nästan automatiskt om vi liksom börjar att förlora ur sikte Guds oföränderliga godhet. Även om min yttre människa bryts ner, säger Paulus, och förnyas min inre människa dag för dag. Därför att han fortfarande får hjälpen att hålla fast vid Guds godhet. Och ja, vi kan gå till Kolosserbrevet 3 också. Där vi möter en väldigt uttrycklig instruktion i positivt tänkande. Efter bibliska mått. Om ni alltså har uppstått, det är från början, tredje kapitel. Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött och lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Tänk på det som är där ovan. Inte på det som finns på jorden. Vi har haft mycket undervisning om att vi ska nu tänka på det som finns där ovan, så att det också blir synligt på jorden. Tänker vi på 8 kristallkatedraler med videosatelliter och allt, så blir det åtminstone 8 katedraler. Det kanske blir 9. Och jag säger inte att vi inte ska ha förväntningar när vi ber. Men det handlar om är att tänka på målet på ett sådant sätt att vi inte ger upp bara därför att vår vandring här fram till målet många gånger är en vandring i ringhet. När Kristus träder fram, han som är ert liv, då ska det bli uppenbart. Det ska bli klart och tydligt vad det var för en vandring vi gick. Och då ska också vi få träda fram i härlighet. Då, men inte förr. Här kan det vara en vandring av samma slag, och det är det också. Av det slag som det står om Jesus. Han kom ridande på en åsna. Fattig och segerrik. Och vi kan tycka det var en konstig kombination, fattig och segerrik. Men åsnan har sin tid. Och hästen och trumpetfanfarerna har sin tid. Och vare sig vi förstår Guds planer och Guds vägar eller inte, så kan vi sträcka oss emot honom för att liksom få gåvan att kunna förstå hans oföränderligt goda avsikt och därmed bibehålla balansen. Jag har till så många själavårdssamtal det här uttrycket, livet har gått ifrån mig. Livet har gått ifrån mig. Och ibland händer det att jag ställer följdfrågan, vem var det som gjorde att livet gick ifrån dig? Ja, de flesta säger ju att ja, det måste ju ha varit mitt fel. Livet har gått ifrån. Och det är ett konstaterande som leder till en oändlig resignation. Tåget har gått och jag kliver aldrig på det. Nu är allt för sent. Men du har ju en hel evighet. Du glömmer väl inte den? Det finns en hel evighet framför dig. Det har knappt börjat ännu. Du förstår, de här 50-60 åren som du har levat, det är ju en baggis i förhållande till evigheten. Nu måste ju ha rätt perspektiv. Nu får vi tänka lite positivt. Vi måste ju liksom påminna oss sanningen. För du sätter en bortre gräns i pensionsåldern ungefär, och då kan man ju hålla med dig, men det är ju världens sätt att tänka. Dina tankar är inte Guds tankar, utan människors. Ja, men allt är ju ändå kört, och jag menar, det är för sent att börja med någonting nu. Guds avsikt är oföränderligt goda. Och han kan förvandla det som du kallar för att ditt liv har gått ifrån dig till någonting som är en livserfarenhet och som går att använda som en början. För du kan ju alltid resa dig upp och säga att nu vet jag precis vad man ska göra för att göra fel. Herre, nu tar vi och börjar på alternativ två. Ditt alternativ. Du kan med din goda avsikt förvandla det som jag uppfattar som förspilda år till någonting som blir till nytta för framtiden. Det finns en annan sorts positivt tänkande som vi väl alla är förtrogna med, eller negativt tänkande. Människor som ber om förlåtelse för en synd och sen ber om förlåtelse en gång till och en gång till och en gång till. Och håller på så år ut och år in för en och samma synd. Då får man ju också lära någon gång att nu måste du tänka sant och inte tänka falskt. Du fastnar i en uppgivenhet. Du fastnar i en resignation därför att dina tankar egentligen är felaktiga tankar. Det här är ju lögnens tankar. Sanningen ska göra dig fria. När förlät dig Gud? Jo, han förlät dig första gången du bad om förlåtelse. Det måste du ändå inrätta ditt tankeliv efter. Utgå från det. Och då ska du upptäcka att du har varit förlåten hela tiden. Gud har varit med dig. Ibland behöver vi få justera tankeverksamheten. Det handlar inte om någon sorts hjärntvätt eller omprogrammering. Men vi kan ibland kolla, tänker jag verkligen rätt på tillvaron? Har jag det rätta perspektivet på mitt eget liv? Tänker jag Guds tankar eller tänker jag människotankar? Därför tänker jag människotankar, börjar jag som Petrus att motarbeta Gud själv. Nu ska vi be tillsammans. Här i ditt ord har vi studerat hur Kain kunde ha tänkt. Och nog är vi släkt med Kain allihopa. Och nog tänker vi ofta som han. För vi har inte upptäckt din godhet. Herre, vi önskar så ofta att vi skulle upptäcka din godhet i våra mörka stunder genom att du tog bort allt som smärtar och allt som vi kallar problem. Och det gör du ju förunderligt ofta här. Vi måste bara prisa och tacka dig. Men ibland ställer du oss inför en djupare lärdom. Att upptäcka din närvaro i ömhet och medlidande. Och att vi får på något sätt komma in i den nästan halsbrytande upptäckten att dina avsikter är oföränderligt goda vad som än händer. Också i det som inte någonsin får sin förklaring för oss. Sorgen efter anhöriga, smärta av alla möjliga andra slag. Som den här änkan vi läste om. Vi skulle vilja få den gåvan av dig, Herre. Att kunna tänka positivt om dina avsikter. inte bara som en inlärd utan till läxa, utan som en förunderlig upptäckt, ungefär av samma slag som vi läste om i 73 psalmen. I detta ögonblick, Herre, vill vi be att du rengör oss från uppgivenhet och resignation. Vi ber också att du rengör oss ifrån falska tankar om vad positivt tänkande är för någonting. Så att vi inte vänder oss bort ifrån hela begreppet. Så att vi inte grips av någon sorts leda för allt sammans. Utan att vi får upptäcka att ditt ord talar om. Att vi kan, så att säga, justera våra tankar och ställa in dem på plus. Till när vi tänker om dig, Herre, tänker på dig, när vi tänker på dina avsikter med oss, så är det ingen möjlighet att vi kan tänka för positivt. Absolut ingen möjlighet. Och det är ju ett väldigt underbart perspektiv, att det trots allt kan vara så. Vi ber om din hjälp, Fader, i Jesu namn. Amen.